Jag ser tågen komma ut ur en tunnel, ut på en skranglig bro i raviner och sånt där. Det var ju en tjusning.
Stellan Gustafsson och de andra medlemmarna i Järfälla modelljärnvägsklubb har byggt på sin tågbana i 50 år när de får ett ödesdigert brev från kommunen. De har skapat landskap, monterat hus, lagt räls, kört med sina tåg och löst världsproblemen över kaffe och mandelkubb. Men så kommer det där brevet.
Det fungerar så fint och så in i det minsta detalj och så bara riva upp alltihopa. Det känns fruktansvärt, om man ska vara ärlig.
Och kanske måste Stellan och de andra i klubben riva allt som de har byggt upp.
Vi har ett litet halmstrå, men det är väldigt, väldigt tunt.
Sista tåget från skyddsrummet. Jag heter Karin Holsten.
Ja, är du hemma, Bettan?
I en källare under en skola i Järfälla norr om Stockholm finns en amerikansk miniatyrvärld. En modelljärnväg med skogar, sjöar, berg, städer och stationer. 90 meter räls som slingrar sig fram genom tunnlar och över broar.
Tror du att du skulle kunna köra hit?
Det är en måndag i början av 2024. Och några äldre herrar sätter upp sina tåg på banan. Så som de alltid gör på måndagar.
Jo, jag behöver telefonen för att köra tåget. Jag har ju jävla missat, jag har glömt det.
Men Charlie Melin har problem. Han har glömt sin telefon hemma. Och det är med en app i telefonen de kör sina tåg. Nu har han ringt sin fru och hoppas på hjälp.
Ja, så jag vet inte om jag kan be dig. Hittar du hit förresten?
Och i fikarummet sitter Stellan och tittar på gamla VHS-filmer om tåg.
Den är väldigt social, den här klubben, kan jag säga. Vi dricker mycket med kaffe och pratar väldigt mycket. Och vi hjälper varandra och tar hand om varandra på ett sätt som gör att jag har trivts väldigt, väldigt bra.
Vad pratar ni om?
Tåg.
Stellan Gustafsson har som alltid brun kostym, slips och så en slipsnål i form av en tågvagn, såklart. Och för att inte få sitt långa hår i ögonen har han fört åt sidan och fäste med en hårnål.
Det är klart att det kunde ju bli personliga saker också till och från, men det var väldigt mycket fokuserat på tåg. Det var mycket diskussioner om vissa amerikanska loktyper och så vidare.
Stellan är 78 år och jobbade länge på Spårvägsmuseet i Stockholm. Men för några år sedan gick han i pension. Allt det här berättar han för mig när vi ses senare på ett café. Han gillar att gå just hit, där han kan ta ett fönsterbord och sitta och titta på spårvagnarna som dundrar förbi med jämna mellanrum.
Jag har ju haft väldigt mycket socialt utbyte och umgänge då på Spårvägsmuseet. Och som pensionär så helt plötsligt så blir det ju ganska ensamt då. Det enda fördelen med att vara pensionär är att man får sova på bordet. Annars så saknar jag alltihopa det här väldigt mycket faktiskt. Jag har varit ensam större delen av tiden också, så att jag har kunnat jobba på i stort sett alla dagar, även lördagar och söndagar.
Trots att det är nästan 15 år sedan Stellan blev invald i modelljärnvägsklubben så beskriver han sig som en av de nyare medlemmarna.
De här stunderna försöker jag ta vara på verkligen. Jag har inte möjlighet att bygga någon bana hemma, för jag har ett rum och kokvrå, så att jag måste ju fungera också. Men jag har tåg uppställda i speciella skåp och sånt där som sitter på väggen, så man kan i alla fall titta på tågen.
Och första gången han såg tågbanan i källaren i Järfälla blev han imponerad.
Oerhört många spår och växlar. Det är inte många banor som har så mycket med spår och växlar. Och dessutom med landskap och pålande bäckar och bergsformationer och broar och tunnlar. Så att väldigt fint att få se sina egna tåg i den så här stora miljön som det innebär då. Man kände sig som en lokförare på sätt och vis och fick glida fram i landskapet och stanna vid stationerna och sånt där. Blir barn på nytt på sätt och vis.
Det är 15 medlemmar i klubben, bara män. Medelåldern är 74 och många av dem lever ensamma. En har varit pilot, en annan lastbilschaufför, En lokförare och en som jobbat på Banverket med signalsystemen. En grafiker och en som monterat reklamskyltar. De har ordförande och sekreterare, stadgar och regelbundna möten. Men den här vintern tuffar inte allt på som vanligt. Måndagskvällarna i källaren är hotade. För Järfälla kommun vill se till att deras invånare kan ta sig i säkerhet om det skulle bli kris eller krig. De ser över sina skyddsrum och det kommer få stora konsekvenser.
Men nu heter inte jag 60-32, den har jag inte.
Charlie som är 88 och väldigt lång får liksom fälla sig fram över banan och plirar med ögonen när han försöker få igång sitt gula godståg. Han får styra det med en gammal fjärrkontroll nu när han inte har någon telefon.
Jag ringde till Vörstånd och hörde om hon kunde komma hit med den, men det... Ja.
För tåget för jävla.
Ja, så jag har ju en anläggning själv hemma. Men den här är ju mycket större, det är ju jättekul att köra här. Så jag håller på att sätta upp ett typiskt amerikanskt godståg. Det värsta är att jag glömde glasögon också. Som man behöver på den här.
Nej, jag går över fickan.
Det är alltid klubbens sekreterare, Lasse Nilsson, som sätter på kaffet. Bryggaren står i en hylla i det lilla fikarummet. På bordet en apelsinmönstrad vaxduk. De tar fram sina smörgåsar och sallader. Någon har köpt med en rulltårta eller vetelängd. En burk med skorpor har stått tom ett tag. Lasse har med sig korvmackor i smörpapper.
Sån här envrysrökt korv från Coop. Jag slutar kladda med smör på den här grejen med margarin. Det funkar ändå. Ett futilt försök att hålla vikten.
Efter kaffe och korvmackor visar Lasse tågbanan för mig.
Visa lite på banan här. Och det här är en ort som heter Springfield. Ganska högljudda grabbarna där borta, eller hur?
Jag fastnar för detaljerna. Ett trafikljus som slår om till grönt. En krokodil som lurar i vassen. En kvinna som badar precis intill. På verandan till ett brunt trähus sitter en ung man och läser. Längre ner på gatan har en kvinna i gul klänning fått motorstopp och pratar uppgivet med en granne.
I den här grannen så har vi en liten hund som har hittat en brandpost. Och på fönsterblecket här borta så är en liten katt som är ute och promenerar.
En gatumusikant i hängselbyxor, en cyklist med pipa och en silverfärgad och bullig Airstream-husvagn skvallrar om att vi är i 70-talet. Vi går vidare i de snirkliga gångarna.
Vi har ju också kommit på att vi, när vi designade banan var det vid storlek på gångarna här. Men ju äldre man blir desto tjockare blir man, så det börjar bli mötesproblem när det är som smalast.
Lasse gillar att bygga hus och sätta in belysning. Han har gjort flera av hotellen i de amerikanska hittepåorterna.
Jag tänkte det skulle bli ett YMCA, men den skylten gick sönder. Nu har jag inte slagit på alla knapparna. Jag ska se, vänta, ska vi se. Jag kommer in under här bara, det är lugnt. Nu lyser nog allting. Bara varning, den här lokalen är barnförbjuden.
Oh, jag ser.
Det är två rörliga figurer där inne. En tjej som sitter och rider på en kille i en säng. Och man köper dem med motoriserad rörelse också.
I Newport står ett lite större hotell där det, så vitt jag kan se, går lite mer städat till.
Jag är inte klar riktigt än med bottenvåningarna. Det ska bli ett fikarum och en reception i botten där också. Men det är på G.
Men frågan är om Lasse kommer få bygga färdigt sin hotellreception. För det har kommit ett brev från kommunen. Det är ny måndagkväll i februari 2024. Jag har tagit den anonyma lilla sidotrappen ner och gått in genom först en röd järndörr och sen en till. Den har regel och intill sitter en orangeblå skylt där det står skyddsrum med stora bokstäver.
Hej, hej.
Ja, det trivs så här tidigare.
Ja.
Och där i hallen träffar jag Stellan igen med sin bruna kostym, slips och hårnål.
Sen är jag pensionär och jag är ensam, så att det här sociala är också väldigt viktigt. Så det blir lite ensamt om det inte blir någon form av fortsättning på det.
I brevet från Järfälla kommun står det att modelljärnvägsklubben inte kan vara kvar. Alla skyddsrum ska tömmas så att de går att använda. Civilbefolkningen ska kunna söka skydd i krig. Den så omsorgsfullt byggda tågbanan måste rivas.
50 år av kärleksfullt arbete, och det är inte lite som är gjort. Alltså det mesta är ju dolt och ett fantastiskt landskap. Alltså det känns på något sätt, det känns inte riktigt rätt. Alltså.
Jag tycker det är fullkomligt onödigt, totalt. Man får det uppsågat och utkastat. Det är svårt att ta in alltså. Ja.
Gunnar och Stellan har svårt att tro på det de hör.
Jag fick lov att ta in det där, det tog ett tag. Alltså jag hörde ju, men jag kommenterade inte. Jag blev alldeles paff. Alltså, så att, och en sa så här, jag skulle ju ha lagat en växel där borta. Men nu när jag fick det här beskedet så var det inte så roligt längre. Så att, det blev inte just gjort. Alltså.
Tågklubben har fört en undanskymd tillvaro i källaren sedan 70-talet. Ingen kommer riktigt ihåg hur det gick till där i början. Men om det har varit något problem så har det hittills alltid gått att hitta lösningar med skolan och kommunen.
Vi trodde ju inte någon att det var sådär definitivt. Utan vi trodde man skulle kunna prata med dem och så vidare.
Men beskedet är tydligt, berättar sekreteraren Lasse.
Ni måste lämna lokalen. Och då funderar vi varför. Ja, det är ett skyddsrum och nu ska alla skyddsrum tömmas. Och det betyder ju att den här banan som vi har byggt på i närmare 50 år nu då, det går i stöpet för att det går inte att flytta den. Den är inte byggd så att man kan plocka isär den i delar. Så att i princip så kommer det här nu bara att skrotas bort.
Det är lätt att få känslan att tågbanan slingrar sig genom flera olika rum. Men i själva verket är det ett enda 140 kvadratmeter stort skyddsrum som tågklubben har förvandlat med sina konstruktioner i trä, spånskivor, gips och hönsnät. Men skyddsrum måste kunna tömmas på 48 timmar. Och när Järfälla kommun gör en översyn blir de inte nöjda med tågbygget de hittar. De hänvisar till omvärldsläget, Rysslands krig mot Ukraina, och vill få bort tågbanan så snabbt som möjligt.
När vi fick beskedet så gick ju luften ur oss. Vi har inte byggt något sedan dess. Vi har inte försökt utveckla banan på något vis. Vi har bara försökt köra så länge det går nu då. Och sen en dag så får vi dra strömmen och sen är det kört. Sen klipper vi trådarna med avbitartång.
Men helt har luften inte gått ur klubben. De får lokaltidningen Mitt i och Aftonbladet att skriva om dem. Och P4 Stockholm intervjuar Järfälla kommuns säkerhetschef Alexander Rajsic.
Det handlar väldigt mycket om att Sverige måste vara redo. Vi kan inte utesluta angrepp mot landet längre. Och vi har faktiskt många kommuninvånare som frågar om hur gör vi med våra skyddsrum nu och annat. Och vi säger att vi tittar på dem, vi går igenom dem och att vi har ett säkerhetsläge där vi måste faktiskt vara tydliga på att de ska användas utifrån de syften de har byggts för.
Det är svårt att argumentera att det är ett skyddsrum och det måste ju kunna användas och det kan ju rädda liv och så att... Å andra sidan är ju det att man kunde ju vänta ett tag och inte ha så bråttom för att situationen är ju inte så akut för Sveriges del ännu, va? Förhoppningsvis för alltid. Så det är ju förhastat det här.
Och en sak vädjar klubben om i sina samtal med kommunen. De har nämligen ett stort jubileum de vill fira.
Föreningen grundades i mars 74
Och det var ju 50 år sedan precis. Med nöd och näppe så godkände de att vi skulle få fira vårt 50-årsjubileum innan vi började riva.
Klubbens ordförande har till slut fått gehör för sina önskemål och fått beskedet att de kan vara kvar till sista maj. De kan beställa fika och damma av det lilla tåget som de alltid kör när det är jubileum.
Vi fick fira 50-årsjubileum i alla fall och äta en tårta.
Det blir trångt i fikarummet när 12 personer klämmer ihop sig runt bordet. I mitten står en spritsad gräddtårta, dekorerad med kiwi och mandarinklyftor.
Nu har jag 4 bitar. Och delar jag varje bit i 3, så blir det 12. Och nu ska jag se om jag kan göra det med lite perfektion. Är det här den enda kniv vi har?
Ja, vi konstaterade att efter 50 år har vi inte lyckats köpa.
Lasse har bryggt kaffe och ställt fram bitsocker. De pratar om gamla minnen från alla resor de gjort tillsammans i Sverige och i USA.
Och han förklarar hur den där lokotrålen fungerade. Det var någon sån här automatisk grej där. Men han är inte skit för den.
Eftersom vi gillar amerikanska tåg så vill vi åka till USA och se på förebilden hur det ser ut. Så vi var några grupper som åkte över vartannat år med ungefär 9 medlemmar i en grupp. Och vi hade då hyrt en större van som hade plats för 15 personer.
Ja, visst. Ja, jag var med på Kalifornien och Ohio resan för att julen i England.
Ja, jag som var med och skulle checka in på Motel 16, men det dömskallen bakom disken där.
Ja, ja. Är det då där kameran bakom oss?
Ja, just det.
Och så hade vi bokat in ett resprogram så vi hade förbokat hotellrum. Och visste precis var vi skulle vara och vilka järnvägsstationer vi skulle hälsa på. Vi träffade även på folket inne på godsbangårdar.
Och sen var vi uppe i tornet tillbaks då.
Ja, det är fantastiskt.
Mm. Det var häftigt. Mm.
Men efterhand glider samtalet in på kommunens besked att de inte kan vara kvar. Och stämningen blir dyster.
Det är 50 år gammal klubb, en massa gamla gubbar i en skola. De ska inte finnas där.
Nej.
Utan väck med oss.
Då får jag byta ämne tycker jag. Vi är faktiskt 50 år sedan. Vi är här och vi ska ha lite roligt.
Skulle vi köra tåg?
Ja.
Jag kommer ihåg när vi körde ett sista tåg och det var ett jubileumståg som hade använts tidigare vid 10 års intervaller. Det här tåget gick då den sista gången, det sista tåget som gick på banan. Det kändes ju...
Sista färden! Nu åker vi!
Det lilla tåget lämnar Newport för sin jubileumsfärd runt banan. De små miniatyrpassagerarna vinkar och en pappa med ett barn i handen greppar tag om sin hatt. På en skylt på den bakersta vagnen står det Järfälla modelljärnvägsklubb med blå bokstäver.
Ja, ska vi applådera eller hur var det? Ska vi applådera? En applåd kanske?
Jag har inte kommit fram än.
Stellan går fram och lutar sig in över banan för att komma riktigt nära tåget. Glasögonen åker på så att han ska se alla detaljer. Några av de andra fotar och filmar. Det tar en kvart 20 minuter och sen har tåget kört hela banan. Efteråt packar Gunnar omsorgsfullt ner sina egna tågvagnar. Hushållspapper runt varje och sen ner på en avsedd plats i en kartong.
Finns det 2 sätt att stoppa ner på så är det 75% risk att det blir fel.
Och kanske är det bara jag, men jag tycker att det tar ovanligt lång tid för honom idag. Som i slow motion lägger han en bit hushållspapper till rätta över vagnarna innan han stänger locket på lådan.
Ja,
det
är
den
historiens
längsta. Ja, du. Om man lugnt säger.
Stellan blir stående en stund med blicken på banan.
Det här med att man tittade och tog farväl av tågbanan, det gäller nog alla av oss. Att vi gjorde, hade den känslan då när vi tog farväl av banan. Sen gick vi ut och åt middag då på Edis bar i närheten där och pratade. Men det var sorgligt. Det var nästan som en begravning, tycker jag. Så att ja.
Men det finns ändå ett litet hopp i marsmörkret.
Vi har fått besked att vi får mer besök på måndag.
Det är sant.
Så vi får se vad som händer.
Oj.
Så vi får inte börja riva någonting än. Det rör på sig.
Som jag skrev, vi har ett litet halmstrå, men det är väldigt, väldigt tunt.
Järfälla modelljärnvägsklubb håller möte. Om 3 månader ska skyddsrummet vara tömt. Men just nu har de fokus på ett viktigt besök.
På måndag så 16.20 så kommer...
Ordförande Tommy har ordet.
Regioner.
Han är någon högt höns i det där med SL och tågen i alla fall. Så att vi får se vad det kan ge.
Det är några lokalpolitiker från Miljöpartiet som ska komma. En av dem är trafikregionrådet Anton Fendert. Politikerna har blivit nyfikna och vill se banan, men har ingenting med säkerhetschefens beslut att göra. Men klubbmedlemmarna kan ändå inte låta bli och hoppas att politikerna ska engagera sig i frågan och hjälpa dem att vara kvar.
Så det är bra om många kan vara här lite tidigare och se ledsna ut.
Absolut.
När de kommer, va?
Ja, stor tjuter.
Och skära lök när de kommer. Mm. Ja. Ja, då tror man att det är någon matlagningsklubb.
Nej, men det ska vi ha, tåg på banan som rullar så att de får se vad vi håller på med.
Jag har tagit med ett antal
tårna man vill äta om. Fast jag går ut på ett. Det blir nog varmt så där vi kommer.
Ja, jag ska.
Jag har
hängt av mig
faktiskt. På måndagen kommer politikerna. Trafikregionrådet behåller sin beige rock på. Lägger händerna på ryggen och låter klubbordförande Tommy visa banan medan Charlie, Gunnar och Tord kör med sina tåg.
Oj, här var det ju spårning. Gunnar, du får stanna.
Tommy gör sitt bästa för att politikerna ska förstå allvaret.
Jag har sagt att får vi reda på vad som är fel så åtgärdar vi det. Men det får vi inte reda på. Utan allting är sådana här kraftiga process. Som att det är bara vi ska bort. Jag vet inte vem det är som ska in här. Någon verkar det vara som premierar sig.
Trafikregionrådet hummar, nickar och ställer frågor. Men aktar sig för att kommentera kommunbeslutet om att tömma skyddsrummen. Besökarna tackar nej till kaffe, skriver i gästboken och tackar för besöket.
Tack så mycket. Tack så mycket för att vi fick komma.
Hej Stellan.
Stellan dyker upp i sin blå parkas precis när de går.
Va? Kommer du nu? Du missade ju de här resultaterna här.
De lät ju väldigt positiva gubbarna, men det är inte säkert att det händer något mera för det. Vi får ju se vad som händer. Jag vet bara att ena mannen, han jobbar ju för kommunen.
Den ena var väl miljöpartist, va?
Ja, Miljöpartiet är inblandat nu, men vad det har med oss att göra med miljö, det vet jag inte.
Vad tänker ni efter besöket nu då? Finns det några hopp liksom?
Precis, det är alltid en tveksamt att det gör någonting till.
Ja, det är liksom en vatten på en gås.
Ja, en han som var från kommun, han skulle åtminstone inte ha tagit fastighetssidan och se vem det var.
Ja, han säger det.
Klubbmedlemmarna samlas i fikarummet för att prata om framtiden. De tror inte att politikerbesöket kommer att ändra på något och de börjar få ont om tid. De måste riva banan och tömma skyddsrummet.
Det är bara bitar i sura äpplet.
Efteråt berättar Lasse.
Vi hade ett planeringsmöte där vi i detalj gick igenom vad som skulle göras inför rivningen nu då. Vilken ordning det kommer att göra.
Det var sista gången vi skulle ha banan.
Ja, hör du det?
Det är inte klokt.
Nu får vi plocka ner allting och ta med hem det som är våra egna privata delar. Och på söndag förmiddag så börjar vi med det lite grovjobbet då.
Ny måndag. Men det är ingen som ställer upp några tåg. Jag får en ny rundtur av Lasse. Den här gången fnissar vi inte åt snusk och roliga detaljer. Lasses hotell, det älskande paret, den läsande unga mannen och kvinnan med motorstopp är alla borta. Här och var ligger lossade hus och högar med figurer. Men just mina favoritfigurer ser jag ingenstans.
Vi började för en vecka sedan plocka ner de gröna gardinerna som hänger i taket. Och nu håller jag på att plocka ner lamporna. Jag tänkte försöka återanvända dem hemma på min hemmabana. Här har det börjat hända lite saker också idag. Det är några poker som har flyttat från andra ställen. Gunnar håller på här borta nu. Det är montering av berget.
Här under sitter också någon. Han är missat.
Det sitter en gubbe till. Ja, han håller på att klippa kablar och rätt skort igen. Det är inget roligt att riva det man har byggt på i så många år. Jag har ju varit med sedan cirka 1990. Så det är ändå 34 år någonting.
Det skar ju i när man såg när man rev landskapen då, som hade tagit tid att bygga upp. Det var ju mycket med gips och sånt här. Va, så att bergsformationer och floder och skrevor. Och...
Stellan är inte med och river. Han står på olika ställen i lokalen med sin krumma rygg och bruna kostym och betraktar förödelsen.
Jag såg ju hur man gick löst då på... Ja, framförallt en som var väldigt duktig på att riva då. Han gick loss på de här bergsformationerna där det gick undan. Alltså det. Och det var ju inte tvunget, va? Vi hade ju begränsad tid på oss. Då, så att det var ju duktigt av honom att och fixa det här. Så att. Ja, det skar igen verkligen det. Det kändes inte så bra.
Det ska gå.
Gunnar sliter hårt med sin tigersåg och bryter loss stora delar av banan. Men nu måste han ta paus och leta rätt på sin hjärtmedicin.
Annars stannar vi pumpen fullkomligt. Så.
Håller den igång nu?
Ja, nu håller den igång en dygn till.
Du har skrivit något till Lasse Nilsson. 24 stycken pågångssignaler vill ha.
Mm. Jag menar, det är inget måste, men ni vill ha.
Nej, men vill ha.
I ett block har Tord inventerat allt som utgjort tågbanan. Hus, träd, djur, växlar, broar och berg. Där antecknar han vem som tar hem vad.
Den rödblåa jubileumsvagnen.
Den där bergbiten vid koltaget. Och jag har inte någon gång nu sett att mitt i den skogen så går det gubbe med en hund.
Det finns en björn där också.
Det lilla fikarummet börjar bli kallt och tomt. Kaffebryggaren står på en stol. Charlie skär upp en bit rulltårta.
Det känns konstigt att åka hit utan att ha en låda med lok och vagnar med sig.
Ja.
Som man brukar ha. Mm. Så Nej, det är klart att det är vemodigt.
Ja, det är så sorgligt. Fruktansvärt sorgligt. Det hade man ju inte trott.
För många år sedan när Stellan gick med i klubben var det få som pratade om hot från Ryssland. Och tanken på att svenska folket skulle söka skydd i källare var abstrakt och knappt ens existerande. Nu, här i skyddsrummet, är den ytterst påtaglig. Och på nyheterna pratar ministrar om att det kan bli krig i Sverige.
Jag har inte varit här så där väldigt länge, var med 12-15 år. Och när man kom hit och inte trodde man att det skulle bli den här utvecklingen. Det hade ju ingen förutsatt. Det närmast log man åt. Nu är vi där alltså.
Han har plockat ihop två pappkassor med videofilmer som han vill få med sig hem. Men när han ska ställa dem åt sidan så råkar han välta en låda med bråte.
Jag får ju tänka mig för att jag tar hem här. Jag får inte plats med hur mycket som helst. Och det är ändå lite kassar som står där de inte ska stå och sånt här.
Så nu när du måste välja så noga, vad väljer du för någonting då?
Ja, det beror på. När det gäller såna här videon har jag ju valt det jag är intresserad av. Det är elektriska järnvägar, gamla interurbans. Så jag är intresserad av en del järnvägar, pensylvägar till exempel har jag tagit också. Så att, ja, det är lite sånt. Jag får välja ut det alla intressantaste.
I själva skyddsrummet är all tågbana borta. Nu river de träställningarna som burit upp banan. De konkar plywoodskivor, reglar, plank och svarta sopsäckar genom de röda dörrarna upp för trappan till en container där de slänger brännbart.
Ska jag skicka? Är det en gång?
Jag sparade en liten amerikansk buss då, från en sån här GM Old Look som stod där. Som jag tänkte att den där skulle jag kunna ta hand om. Så den har jag hemma på byrå hemma. Det gick ju inte på en dag om man säger så. Men det var synd på banan för den var verkligen fin då. Och även till och med amerikanska tidskrifter skrev om oss.
Den 6 maj 2024 håller klubben sitt sista möte i skyddsrummet. Där tågbanan slingrat sig fram bland berg och sjöar är det bara en stor, tom betongyta med pelare som får mig att tänka på ett parkeringsgarage. Kommunen gör en besiktning av lokalen och ordförande Tommy lämnar över nycklarna.
Och sista dagen då, ja, då körde vi iväg med kaffebordet och allt sånt här. Det var ju ett stort runt bord, så att då förstod man, ja, det här är sista gången man är där.
Adjö.
Adjö.
Du är nöjd.
Ja, ja. Det var det.
Jag kommer ihåg sista gången jag gick upp för trappan till banan och tänkte, ja, det var sista gången man gick här. Det är liksom en, ja, vad ska man säga, en brytpunkt i ens liv eller vad man ska kalla det för.
Åren med tågbanan i skyddsrummet är förbi.
Jag sörjer det verkligen. Jag är ledsen för att det bara försvann.
Jag har i alla fall haft väldigt roligt de här åren som har varit i alla fall. Och fått många nya vänner och så. Och det har ju varit väldigt trevligt, så att man får glädja sig åt det.
Stellan har VHS-filmerna och sin lilla buss som minne. Mer än så har han inte plats med i sin lilla etta.
Jag saknar ju banan väldigt mycket. För att det var ju dels tågen. Alltså att köra med tågen och genom landskap och så. Och dels var det den sociala biten. För mig betyder det väldigt mycket att träffa folk då, likasinnade.
Intresserad av grillen.
Så där då,
kött på den.
Strömming.
Strömming.
Jag tror det här.
Oktober 2025. Det har gått nästan 1,5 år sedan klubben tömde skyddsrummet på det sista och lämnade nycklarna till kommunen. På en järnvägsrestaurang med biff, raggmunk och stekt sill med löksås på menyn så träffas de, Stellan, Lasse, Charlie och de andra för första gången på 1/2 år. Men tanken är att de ska ses oftare än så.
Det är, vi har lagt upp att vi träffas ungefär en gång i månaden. Det kan vara allt ifrån 4 till som ikväll 10 personer. Det är ganska roligt att kunna snacka lite grann om tåg. Några har ju anläggningar hemma också, men inte alla. Många av oss är också pensionärer och då kan det bli ganska ensamt. Och man försöker kompensera lite grann med lite fler besök på kanske Spårvägsmuseet eller uppe i Gävle, Järnvägsmuseet då. Jag brukar springa på gym och träna lite grann för att få tiden att gå då.
Vad jag tyckte om en modern järnväg. Och det här med att man kör...
Stellan hoppas att de ska fortsätta ses en gång i månaden.
Jag tycker det är väldigt trevligt att träffas. Otvunget och äta lite gott och prata om lite datt. Utan...
Vad brukar ni prata om när ni ses?
Ja, vi pratar ju i ganska stor utsträckning om tåg naturligtvis.
Det var mycket av modelljärnvägen som de fick slänga när de rev banan. Men en del har de sålt vidare och en del grejer fick eller köpte medlemmarna själva. Lasse har sina hotellbyggen där hemma. Men han har liksom kommit av sig med sin hemmabana.
Ja, tiden efter att vi fick beskedet att vi skulle ut så... På något sätt så gick luften ur. Man tappat intresse att göra något mer med tåget tag. Så att jag har bara staplat in en massa flyttkartonger i min lägenhet. Och inte kommit så värst mycket längre på min hemmabana. Man saknar gänget lite grann. Och den här första punkten man kunde gå till då, och få utlopp och köra runt lite med sina grejer också.
Måndagskvällarna i skyddsrummet med tåg och kaffe kommer alltid ha en särskild plats i Stellans hjärta.
Jag var nog den som saknade det hela mest. Vi hade trevligt ihop och vi respekterade varandra och tog hand om varandra och alla var vänliga och trevliga. Så att det var vänskap.
Du har hört P4-dokumentären Sista tåget från skyddsrummet. Jag heter Karin Holsten. Producent Sofia Kottorp. Slutmix David Hellgren. Dokumentären är från 2026.
Om du tyckte om den här berättelsen och vill höra fler historier från vårt systerprogram P4 Dokumentär så hittar du dem i appen Sveriges Radio. Nu ska du få ett litet smakprov från en annan P4 Dokumentär. Den handlar om en sur och tvär gubbe med skägg som levde ensam på en ö mitt i Vättern i 50 år. Vem var han och varför var han så tjurig? Så här startar myten om enslingen på Fjuk av Rickard Benny Liljegren.
Vättern, november 1966. Vinden är hård och sjön går tungt. Fiskargubbarna i båten bestämmer sig för att ta skydd och vänta ut ovädret på en av öarna. De styr båten in mot en liten hamn där vinden inte riktigt kommer åt. De lägger till och tar sig upp på stenstranden. Den ena fiskaren tar fram kaffekannan och sätter fart på primusköket, medan den andra sneglar upp mot skogsbrynet. En bit upp från stranden, i skydd av lite buskar och träd, ligger en ensam liten stuga. Vinden viner och trädkronorna dansar fram och tillbaka. Medan kaffet kokar promenerar den ena fiskaren upp mot stugan och knackar på. Inget svar. Han öppnar och stiger in. Där inne är lite dunkelt. På kökssoffan ligger en gammal man med stort vitt skägg. Hans ögon är slutna. På hans mage ligger en katt som nyfiket tittar upp mot besökaren. Han går fram och känner på gubbens hand. Iskall. Vätterns ensling är död.
Här är ju en av stenarna som boden stod på.
Det är den 10 februari 2025 och jag befinner mig på ön Fjuk, mitt ute i Vättern.
Här gick han ju liksom. Här var dörren någonstans.
Med motorbåt från Motala är det en resa på ungefär 30 minuter. Första gången jag hörde talas om enslingen var som liten grabb under min uppväxt i Motala. Han beskrevs som en tjurig gubbe, en ensling som ofta sprang och gömde sig när oväntade gäster var på ingång. Han har länge funnits där, i mina tankar. Nästan som att ifall jag gav mig ut i ön så skulle han finnas där.
Nu har jag gått i land på Fjuk i Vättern. Det är väldigt vackert, det är soligt och det är blå himmel, men ändå så biter det bra i kinderna.
Runt omkring finns det gott om träd som täcker ön och på flera ställen växer det tjockt med ljung. Nerifrån stenstranden där jag står ser jag fyren uppe på höjden. Det sägs att det var där som enslingen brukade gömma sig. Jag promenerar upp längs med stigen för att ta en närmare titt.
Fyren är låst.
Vinden uppe på höjden blåser fullkomligt iskall. En återkommande tanke när jag går runt ute på ön är, vad var det som drev honom till att flytta ut hit till Fjuk? Jag börjar ringa runt till folk som kan berätta mer om honom.
Ja, han kallades ju enslingen då. Att han hamnade där ute, det påstår ju en del berodde på olycklig kärlek då. Om det är sant eller inte, det vet jag inte. Och jag vet inte om någon visste om
det. Det var väl sådär att han var lite, att han skulle vara ett egen. Och det kanske han var på sitt sätt, såklart att det blir man ju att bo där ute. När folk kom på sommaren, farsan kunde säga att han bara försvann och då gick han in i fyren och satte sig då. Jordan, ja.
Ja, Lasse.
Jag hittar en släkting till enslingen. Han heter Lars Fernstedt.
Ja, men det var ju lustig gubbe som bodde där ute som var släkt med farmor.
Lars farmor var enslingens syster.
Det var ju så att den ville ju inte låtsas om att han var släkt en gång. Sen pratade jag aldrig om det så. Tack vare att han var lite lustig på, och det var han ju. Om jag ska vara ärlig så tror jag inte de hade mycket kontakt med han. Och han åkte ju sällan in till staden. Jag vet inte om han åkte in någon gång, gjorde han väl. Det var ju lite konstigt på den tiden alltså. Och så bosätta sig på en ö själv. Sen när jag var 13-14, då hade en annan i huvudet än den där gamla gubben, tänkte han.
Jag märker snart under mina samtal att bilden av enslingen ofta går isär och mina frågor blir bara fler och fler. Hittills under mitt sökande har jag endast haft legenden om honom som källa. Tills nu. Jag hittar en artikel om en man som hette Sven A. Samuelsson som under sin levnad arbetade som journalist och redaktör på Motala tidning. Sven hade en uppenbar förkärlek till lite udda karaktärer. En av dessa var just Enslingen, vars riktiga namn var Erik Zetterblad.
Japp, yep, här är alla. Alltså det här har ju alla som är...
Sven sparade på det mesta och idag är det dottern Margareta Willemsson som har hand om Svens personliga arkiv.
Olika människor hade den. Det var ju det han ville skriva om. Och sen här är ju allt, om man säger historiskt, som finns.
Margareta visar mig en hylla i ett litet rum i huset. Hyllan är fylld med olika livshistorier. En i varje mapp.
Och sen har jag dem där nere. Fulla. Och en garderob.
Ja.
Jag är lite extra nyfiken på just en av dem.
Det fanns väl någonting som var specifikt då för Enslingen där i...
Här ja. Ja, men den har vi här uppe.
Ja, det är det som du har plockat fram.
Mm. Mm.
Vi går till köket. Och där på bordet, i form av bilder, artiklar och böcker, ligger fragment av ett liv utspritt.
Nu ska vi se då. Ja, vi tar den där först. Ja. Den är mappen där.
Vi börjar gå igenom materialet under tiden som vi dricker kaffe. Och snart går åtminstone en sak att fastställa. Han verkar ha varit en ganska populär ensling, Erik Zetterblad. Åtminstone på senare år.
Den är från 42. Här har du hela artikeln där.
Det är en ganska stor artikel om honom här.
Mm. Det här är nog också så då, delar
det här
av
är
som har varit in i korren, tror jag.
Mm.
Och det handlar om ensling.
Det där är en artikel.
Och det där är en annan, den är från 78. Men ska du få se, det finns ju något i arkivet med på, det har ju pappa skrivit om.
Så plötsligt visar Margareta mig något som får mig att hamna lite i gungning. Men vi ska återkomma till det. På en turistbyrå i centrum av Motala träffar jag Lotta Holmberg. Under åren har hon föreläst en hel del om sjön Vättern och där är även pratat om den mytiska enslingen på Fjuk.
Ja, men folk vill gärna höra om honom, och om vi säger att vi ska prata om Vättern eller ön och sådär, då är det ju med en gång någon som kommenterar att vi ska väl berätta om enslingen, och många har personliga minnen och 1000 teorier om det här med varför han bodde där och... Så. Han är ju en man som berör.
Han föds 1884 i en liten by i Västergötland. Och under uppväxten är han allt annat än ensam.
Han har 10 helsyskon och en äldre halvbror. Och han bor i Västergötland. Hans pappa är handlare.
Erik är något av ett läshuvud redan i tidig ålder. Och få lovande betyg.
Redan då hemma i Västergötland där han föds i Gingriby utanför Borås. Där vittnar man om att han har bra betyg.
I början av sekelskiftet bestämmer sig familjen Zetterblad för att flytta från den lilla byn i Västergötland. Över till den växande industristaden Motala i Östergötland.
Och det är för att hans pappa ska starta en mycket speciell butik här. Nämligen Trepöjkaboden som ligger på Bismotalagatan. Och det är hans pappa Zetterblad, Cedrin och Flodin.
Erik skickas snart iväg till Norrköping för att utbilda sig till ingenjör.
Och med tanke på att han ändå kommer från en väldigt stor familj. Och jag har ingen uppfattning om att hans familj var särskilt rik eller så. Så var det ändå bra gjort.
1904, när han är i tidiga 20-årsåldern, tar han examen från Norrköpings tekniska elementarskola.
Och sen så flyttar han till Norrköping och jobbar då på mekanisk verkstad.
Världen ligger nu vid Eriks fötter. Men något går fel.
Men sen händer det någonting i hans liv. För att han, om allt hade varit som det skulle, så hade han väl fortsatt som ingenjör eller mekaniker eller liknande. Gift sig och skaffat barn.
Orken försvinner. Huvudet och kroppen hänger inte med. Av en läkare får han höra att han har svaga nerver.
Och det är där då man spekulerar i de här olika. Var han hjärtsjuk? Hade han hjärtesorg? Var han utbränd eller så?
I en bok som nämner Eriks liv läser jag att han i tidig ålder ska ha drabbats av hjärnhinneinflammation. Något som skulle kunna förklara hans framtida hälsoproblem. Kanske blev det bara helt enkelt för mycket för Erik. Han ordineras frisk luft som lösning på sina besvär. Erik följer rådet och ger sig iväg på jakt efter arbete i den friska luften. Erik har tagit sig till Göteborg där han har fått arbete som hamnsjåare. Dagarna består av att lasta av och på de stora fraktfartygen som kommer med varor från världens alla hörn. Men här blir han inte kvar särskilt länge. Snart ger han sig av till nästa arbete.
Hur det gick för Erik Zetterblad och hur han levde resten av sitt liv ensam på ön Fjuk, det får du reda på om du letar reda på Enslingen på Fjuk i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.